Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Jag är just hemkommen från en fotbollsmatch där jag såg min 13-årige grabb spela. Vädret var skönt, korvkön ringlade och jag satt med min 9-månaders tik mellan benen och försökte få henne att inte hoppa efter barn som passerade med korvar i lagom fångsthöjd. En sån där magisk vårkväll och jag känner mig lite extra tacksam. Dagens avsnitt handlar om en ung man som troligen också hade kunnat ha det rätt bra om han gjort lite andra livsval. Jag vill varna för att jag kommer att tala om suicid då jag berättar för er om det mörniska brödramordet. Kvällen led mot sitt slut den 3 september 1891. Den 23-årige John Mörner vankade omkring på Stockholms gator och funderade på vad han skulle ta sig till. För varje månad drogs han allt djupare ner i en härva av lögner, supande, köpt kärlek och ångest. Han var ung. Han tyckte om att festa och njuta av livets glada dagar, men han hade egentligen inte råd. Och det var orsaken till att hans liv fastnat i denna nedåtgående spiral. John var nämligen inte vilken ung man som helst. Han hade titeln greve, vilket öppnade portar på alla stans krogar. Han kom från en släkt med status, men inte med en outtömlig kassa. Trots sin titel var han därför tvungen att arbeta för att få ihop sitt utsvävande liv. Och det gillade inte denne unga adelsman som visste att hålla hov, men inte hur man höll i ett verktyg. John var född som nummer 6 i en syskonskara på 8. 3 av syskonen dog dock redan som små. Barnen Mörner kom tätt. Alla 8 inom loppet av 10 år. Därefter skilde sig föräldrarna och fadern träffade en ny kvinna. De grevliga avkommorna förväntades utbilda sig och där fanns det faktiskt både pengar och möjligheter utöver de som stod vanliga arbetarungar till buds. Pojkarna Mörner skulle kunna få en god utbildning som ledde till goda ämbeten och på så sätt en inkomst som anstod en man med grevetitel. Johns storebror Bror till exempel. Han hade studerat juridik i både Uppsala och Lund. Så småningom hade han tilldelats titeln vice häradshövding. Under sommaren 1891 hade Bror Mörner uppehållit sig i norra Sverige där han arbetat för att skaffa sig än mer erfarenhet. Som om inte denna strålande karriär vore nog så var han sedan ett halvår tillbaka gift med den vackra Elisabeth Halling, dotter till en bortgången vinhandlare. John hade aldrig pluggat vidare. Han hade tagit mogenhetsexamen, det som senare kallades studentexamen vid Södra Latin. Det var förvisso inte något som alla gjorde 1891. Men om man kom ur John Mörners samhällsklass så var det ingen som höjde på ögonbrynen åt en sådan examen. Frågan var snarare inom vilket område han skulle läsa vidare. Men John läste inte vidare. Istället började han arbeta som kontorsskrivare på Kungliga järnvägsstyrelsen. Troligen var hans tjänst inget annat än motsvarande en sekreterartjänst på SJ. Det var inget jobb som John tyckte sig anstod en greve. Pinsamt var det. Men han hade inte något arv att leva på. Skulle han festa som en greve så måste han tyvärr jobba som en simpel arbetare. Och inte nog med det. För trots att John var eviga dag infunnit sig på arbetet så räckte ändå inte lönen på långa vägar åt den som var ute i Stockholmsnatten de flesta av veckans kvällar. Att John gärna stannade till vid någon av stadens bordeller på hemvägen gjorde saken än dyrare. Små lån från vänner och släktingar hade gjort att livet ändå gick runt. Men föräldrarna och syskonen hade skämts ögonen ur sig då de fått höra om Johns tiggarundor och förbjudit honom att låna av någon annan än dem. Det anstod sig inte en greve att bete sig så. Och det visste ju John egentligen, visst gjorde han det. Men familjen var mycket återhållsam med att ge honom några pengar alls. Därför lånade han ändå av utomstående, sköt upp att betala tillbaka och dränkte sina sorger. Så till sist hade det oundvikliga inträffat. Alla sena kvällar hade resulterat i att John försovit sig. Och då han väl var på plats vid sitt skrivbord hade han inte klarat av att hålla fokus på arbetet. Så han hade fått sparken och därefter hamnat i fritt fall. Nu hade han ändå inga tider att passa. Folket på krogarna och bordellerna var hans enda umgänge. Så han hade lånat ännu mer pengar utan att ha en aning om hur han skulle kunna betala tillbaka. Men med en ständig känsla av att klockan tickade allt snabbare mot undergången hade han hamnat i tankar på att ta sitt liv. Ibland hade det varit nära. Men så hade någon kamrat tryckt tag i honom och fått med honom på ännu en krogrunda och John hade tillfälligt kunnat skjuta bort alla dessa dystra tankar. Men den här torsdagskvällen den 3 september var självmordstankarna tillbaka. John visste att katastrofen bara var dagar bort. Så insyltad i alla lån var han. Därför hade han tidigare samma dag promenerat till Vasastan, stegat in på Vidfors vapenhandel och införskaffat en revolver samt 25 skott. Nu bar han den med sig som en slags säkerhet om att han skulle kunna ta sitt liv om alla andra vägar blockerades. Men än var det inte riktigt dags. Det var ju torsdagskväll. Man kunde betrakta det som början på helgen och John ville festa en stund till, trots att pengarna var slut. Han drog sig därför hemåt till det boende han tillfälligt hade hos sin storebror och dennes maka Elisabeth på Grevgatan 37. Hustrun var hos släktingar på landet, det visste John. Nog skulle han lyckas äska fram några kronor ur broderns kassakista om han bönade och bad. Det hade ju funkat förr. Exakt vad klockan var då John stegar in i lägenheten på Grevgatan varierar i källorna. Men storebrodern Bror hade gått och lagt sig efter att ha haft en gammal studiekamrat på besök under kvällen. Han hade på nåder gått med på att inhysa sin hopplöse lillebror i lägenheten ett tag. Familjen stod handfallen i hur de skulle hjälpa den festglade men arbetsskygge ynglingen. Om John var inneboende hos Bror så hade de åtminstone lite koll på honom. När han nu väcktes ur sin sömn stod hans 23-årige, berusade lillebror vid sängkanten och bad om pengar till några supar och kanske också ett famntag hos någon flicka. Bror sa nej. Visst hade det tidigare hänt att han stuckit till brodern några mynt. Men nu sa han nej därför att det var så familjen beslutat. John skulle hållas kort och helst helt borta från den destruktiva krog- och bordellmiljön. Därefter vet vi faktiskt inte riktigt vad som hände. Enligt John så blev han arg för att brodern så hårdnackat avvisade honom. Han skrek att han skulle ta sitt liv om han inte fick pengar. Men effekten blev inte den avsedda. Bror svarade att han hört dessa hot så länge att han inte tog dem på allvar längre. Därför ryckte John upp sin revolver och höll den mot sitt huvud samtidigt som han skrek att han skulle trycka av. Bror kastade sig då ur sängen och slet tag i pistolen som gick av rakt i hans egen panna. Han föll ihop, varpå John av barmhärtighet satte revolven mot brors tinning och tryckte av ännu en gång. Kanske var det så det gick till. Kanske tryckte John medvetet av även det första skottet i brors panna och det andra för att utplåna eventuella vittnesmål. Bror Mörner föll ner i sängen och blev liggandes där. John gick igenom hans tillhörigheter och hittade 40 kronor i en plånbok. Dessa tog han med sig. Därefter lade han revolven i rockfickan och tog sig ner för trapporna, ut i Stockholmsnatten. Enligt egen utsago gick John till kajen vid Nybroviken för att ta sitt eget liv. Han skulle skjuta sig och som en extra gardering skulle han ramla i vattnet och förmodligen drunkna om han inte dog av skottet. Men då han stod där så hördes röster som närmade sig och i ren förskräckelse kastade han därför revolven i vattnet innan han hunnit avlossa något mer skott mot sig själv. Därefter gick han på krogen och sedan också till sin favoritbordell där han spenderade delar av de pengar han stulit av sin skjutne storebror. Några timmar förflöt innan John återigen ställde kosan hemåt. När han kom tillbaka insåg han till sin förfäran att brodern inte var död. Han låg kvar där han blivit lämnad och stönade svagt. John fick panik. Kanske väckte faktiskt broderns lidande hans medkänsla. Eller så blev han bara rädd för att bror skulle kunna berätta vem som skjutit honom. Men den skottskadade brodern tycktes ju inte kunna prata. John fick en idé och rusade ut i trapphuset och ringde på första bästa dörr. En yrvaken revisor Rydstedt öppnade efter att just ha konstaterat att klockan visade 2:30 på fredagsmorgonen. Han kände inte igen John Mörner, som ju inte bott hos sin bror särskilt länge. Men denne skrek, min bror har skjutit sig. Oh, det är förfärligt. Finns ingen läkare i närheten? Efter en kort konversation insåg John att revisorn inte ägde någon telefon, varpå han rusade ner till våningen under för att telefonera polisen. Samtidigt gick revisor Rystedt tillsammans med sin hustru in till den skjutne grannen. Snart rådde det kaos inne i Mörners lägenhet. Grannar från alla håll strömmade till för att se om de kunde hjälpa till. Revisors hustrun Rystedt var dock på sin vakt. Hon iakttog John Mörner och hans beteende gentemot brodern. Enligt samtida tidningar ska John 3 gånger efter varandra lutat sig in mot brodern och frågat, varför har du gjort det? Då hade bror till sist öppnat höger öga en aning och motfrågat, varför har du gjort det? Fru Rystedt reagerade direkt och frågade John vad brodern menat. Har du gjort det? Han sa ju det, frågade hon. Då lutade sig John fram ännu en gång och frågade sin bror, har jag gjort det? Men på den frågan fick han inget svar. Poliser och läkare kom snart till platsen. Men den som hamnade mest i fokus var inte offret, utan hans bror John som ständigt utropade hur förfärligt allting var. Han satte sig ner för att snart flyga upp ur stolen och byta plats till soffan. Och så tillbaka igen. John berättade för alla som verkade lyssna på honom att brodern troligen skjutit sig själv på grund av en misstanke om att hustrun Elisabeth hade haft en affär med John. Ett suicid av svartsjuka, hojtade han. Poliskommissarie Gustav Lidberg tyckte direkt att en skjutnes bror betedde sig märkligt. Han vimsade runt och tog alldeles för mycket plats. John Mörner yrade och pratade på utan att verka särskilt ledsen. Ständigt upprepade han att brodern själv skjutit sig i huvudet. Läkaren beslutade att bror Mörner skulle köras i sjukvagn till Sofia hemmet. Eventuellt skulle man där kunna operera bort kulorna i huvudet. Därmed försvann sjukvårdspersonalen ur lägenheten. Även de chockade grannarna gick var och en till sitt. Kvar var till sist bara poliserna och John Mörner. Då passade kommissarie Lidberg på att förhöra John, som ju mest upprepat samma meningar om och om igen. Lidberg ville veta var revolven som bror Mörner skjutit sig med nu befann sig. Har du möjligen lagt den åt sidan? Du var ju först på plats, undrade han. Den frågan kunde John inte ge något svar på. Han tyckte snarare helt ställd. Lidberg hade en dålig magkänsla redan efter första korta förhöret med John. Någonting var väldigt fel. Dagarna gick och händelsen på Grevgatan blev mycket omskriven i pressen. Det hela beskrevs som en mystisk tilldragelse. I början lades en del fokus på den bekant som besökt bror Mörner under torsdagskvällen. Portvakterskan kände inte igen gästen, vilket ansågs misstänkt. Hon om någon visste ju vilka personer som brukade röra sig i huset. Men det tog ingen längre stund innan den gamle studiekamraten som besökt bror Mörner gav sig till känna. Och så var det problemet ur världen. Han hade nämligen alibi för resten av kvällen och natten. Under fredagen opererades den skottskadade mannen. Och en av kulorna, den som gått in i tinningen, gick att avlägsna. En bekymrad doktor förklarade att värre var det med den andra kulan. Den skulle bror tvingas leva med, om han nu överlevde. Tillfälligt tycktes bror bli en aning piggare. Hans gamle far satt vid sonens sjuksäng och försökte, liksom poliserna, att få reda på vad som egentligen hänt när bror träffades i huvudet av två revolverskott. Men trots att bror stundtals var kontaktbar och till och med kunde yttra något enstaka ord, så sa han ingenting om vad som hänt eller vem som skjutit honom. Då den förtvivlade fadern frågade, inte försökte du väl ta ditt liv? Så svarade bror dock, nej. Men tillståndet som efter operationen verkat aningen hoppfullt blev snabbt sämre. Den 6 september, 2 dagar efter skjutningen, så avled den 30-årige bror Mörner på Sofiahemmet. Han obducerades 2 dagar senare av stadsläkare Aspelin. Vid det laget hade det dock blivit tydligt för polisen att John Mörner dolde en hel del för dem. Ett vittne hade nämligen trätt fram som ställde allt på sin spets. Det var resehandlare Larsson från Katrineholmstrakten som kände igen John Mörner sedan dennes tid vid järnvägen. Mörner hade till och med varit stationerad i Katrineholm en kort period. Larsson hade talat med folk om att han minsann sett John Mörner inne på Vidfors vapenhandel på Vasagatan samma dag som hans bror skjutits i huvudet. Nog var det ett sammanträffande. Troligen var det inte Larsson som gick till polisen utan polisen som fick höra talas om hans uppgifter och som därför letade reda på honom. Dessa uppgifter var nämligen mycket intressanta. Hade John haft rånplaner redan under dagen? Nu kunde polisen även fråga ut butiksföreståndaren i vapenbutiken om vilka revolvrar som sålt samma dag som skottlossningen på Grevgatan skett. Nätet drogs allt hårdare kring den 23-årige brodermördaren. Och då John Mörner satt där i förhörsrummet med all fakta på bordet så valde han att erkänna. Han berättade att han tänkt använda revolven på sig själv eftersom han gjort sig så skuldsatt på en summa som idag motsvarar över 200 000 kronor. Men så hade han den aktuella natten fått idén att försöka skrämma sin bror med att han tänkte ta sitt liv. Kanske skulle brodern då bli mer medgörlig. Med revolven i handen hotade han bror med att han tänkte skjuta sig själv om han inte fick låna pengar. Bror trodde honom inte, men försökte stoppa honom. Och så gick det där första skottet av, enligt John under bråket om vapnet. Det andra skottet hade han medvetet satt i broderns tinning för att avsluta hans lidande. Förhörsledaren frågade då om det inte också varit för att dölja sitt brott, varpå John med nedfällt huvud svarade jakande. Under rättegången ändrade John sin berättelse för att få den att passa ihop med framkomna uppgifter. Han sa att brodern bönat och bett honom att avsluta lidandet för att verkligen lägga tyngd på att han inte skjutit sin bror av fri vilja. Men det faktum att han efter mordet tagit 40 kronor ur sin döende brors plånbok och dragit ut på stan igen, det talade för stor likgiltighet. I december 1891 dömdes John Mörner till livstids straffarbete för rånmord på sin bror. Han hamnade på Långholmen och hade mycket svårt att anpassa sig till det fyrkantiga och tråkiga fängelselivet. Flera gånger hamnade han i isoleringscell efter att vänner lyckats smuggla in alkohol och tobak till honom. Men åren gick och John Mörner tycks ha mognat. I fängelset lärde han sig bokbinderi, något som han kom att bli mycket duktig på. 1911, nästan 20 år efter mordet på sin bror, så benådades John. En orsak till att han fick en ny chans i samhället ska ha varit att hans gamla mor talat varmt för hans sak. Och för samhällets räkning var denne, nu drygt 40-årige man, inte längre någon fara. Han startade upp ett bokbinderi som åren gick mycket bra. Han gifte sig och fick två barn som han fick många år tillsammans med. Först kort innan sin 90-årsdag avled Jan Mörner. Han fick leva över 60 år längre än sin storebror. Brors unga hustru Elisabeth levde även hon många år efter sin äkta mans död. Men hon hittade aldrig någon ny kärlek. Elisabeth dog 1925, 56 år gammal, och begravdes vid sin mördade makes sida.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ja, och det var det Mörnerska brödramordet. Det tycks ha omskrivits i varenda tidning runt om i Sverige under de första veckorna. Redan innan man visste att det var bror Mörners egen bror som var mördaren så var händelsen hett nyhetsstoff. Jag tror att det beror på att bror var greve och vice häradshövding. Att en vanlig snickare hittats skjuten i sin bostad tror jag faktiskt inte hade rönt så stora rubriker. Möjligen i så fall på grund av att en revolver används. Knivar och andra tillhyggen var ju betydligt vanligare än handeldvapen. Och sanningen att säga så är det väl likadant idag. Kan någon i artikeln omnämnas som kungavän så blir klicken fler. Likaså man kan få in ord som Robinson-deltagaren eller Farmen-Jocke. Men sen, när John Mörner erkänt att det var han som skjutit sin bror, ja då kan jag verkligen förstå att folk ville läsa. För det är ovanligt och väldigt tragiskt. Bror blev dödad av en man som han vuxit upp tillsammans med. En man han borde kunnat lita mest i världen på. En man som han låtit bo i den egna våningen för att rädda honom undan fördärvet. Det är som en ond gammal saga som... den bibliska berättelsen om Kain och Abel. Men jag som har arbetat inom missbrukspsykiatrin ser mest John just som en missbrukande person. En man som sakta men säkert gått ner sig och hamnat långt under den moraliska gräns han säkert en gång trodde att han hade. Jag skulle inte bli förvånad om han även använde andra droger än bara alkohol. För det är en äcklig och destruktiv och självcentrerad värld som de flesta som hamnat i missbruk rör sig i. Allt handlar om att få det man så hett åtrår. I Johns värld ville han hålla till på krogen och bordellerna för att glömma sina sorger och linda sin ångest. Detta gjorde han med hjälp av prostituerade kvinnor och alkohol. När han kom utanför dessa miljöer så såg han nog sig själv för den han verkligen var. En osympatisk loser med lånta fjädrar. Jag tror verkligen på att John umgicks med självmordstankar, men jag tror inte att han ville dö. Han visste nog bara inte hur han skulle ta sig ur situationen han satt sig i. Kanske gick han in till sin bror den där natten med syfte att rånmörda honom. Kanske var det ett bråk som urartade och ledde till att det första skottet brann av. Hur som helst så var John inte främmande för att gå in till sin sovande storebror och dra fram en revolver för att få det han ville. Något så banalt som mer pengar till sprit och horor kostade hans brors liv. En person i aktivt missbruk kan vara farlig trots att dess grundpersonlighet är världens snällaste. En person i aktivt missbruk kan obehindrat ljuga eller ändra sig på en femåring. Det går inte att lita på en människa som sätter sitt missbruk framför allt annat. Inte ens om det är en bror, syster, dotter eller son. Och samtidigt så vill man ju vara där och tro på och fånga upp personen när den kommer i det där fönstret och det är möjligt med förändring. När bästa vännen sitter inne. När missbrukaren ska bli morbror eller när någon i omgivningen dött av en överdos. Eller när det bara är nog. Då måste vi runt omkring verkligen tro på och stötta för förändring. Att stå bredvid en person i missbruk är ett helvete. Och det är inte lätt att veta hur man ska agera. Jag tycker att familjen Mörner hade ett bra tänk, även om de nog inte förstod hur desperat John faktiskt var. De ville strypa pengakranen, vilket är helt rätt. De skulle hålla John kort, han skulle få känna på konsekvenserna av sina val, också helt rätt. Men jag kan tycka att det var för mycket ansvar som lades på bror. Han skulle ha sin besvärliga lillebror boende hos sig. Det är ett svårt och jättetungt uppdrag. Och så var John ju mycket farligare än vad någon räknat med. Brödramordet 1891 var varken första eller sista gången en person i missbruk dödade en anhörig i ilska eller jakt efter pengar. Så vad skulle de då gjort? Jag vet inte. Rena behandlingshem fanns inte då. Kommunala nykterhetsnämnder kom först långt in på 1900-talet. Arbetet med nykterhetsrörelse var på framväxt redan under 1800-talet. För den frivillige fanns visst stöd att få, men då gällde det ju, precis som nu, att personen själv ansåg sig ha problem. Många i Johns situation hamnade i fängelse för sitt missbruk. I 1864 års strafflag infördes fylleribrottet bland sedlighetsbrotten. Fylleriet betraktades alltså som en sedlighets- och ordningsfråga, inte som en social fråga. Sen måste jag göra er uppmärksamma på att jag nämnde att stadsläkare Aspelin stod för obduktionen av brors kropp. Jag tror nämligen att denna Aspelin är Maurits Aspelin, tillika far till Robert Aspelin som är mordoffret i avsnitt 80 av Historiska brott, Kakelugnsmordet. Maurits var stadsläkare i Stockholm och efternamnet är så ovanligt att jag nog vågar påstå att jag har rätt. Tänk vilken liten värld. Där stod denne drygt 40-årige läkare och undersökte bror Mörnes kropp. Hemma i sexrummaren på Linnégatan 5 fanns hans hustru Hilda och dottern Signe. 2 år senare skulle sonen Robert födas och Hilda dö i barnsängsfeber. Naturligtvis obducerade doktor Aspelin så många fler människor. Detta var för honom ett rutinuppdrag. Men när historien smälte samman så där av en slump, som nu i detta fall, i en kort mening i tidningen Skånska Posten, ja, då ryser åtminstone jag lite grann. Doktorns kommande son Robert Aspelin och dagens mördare John Mörner, de hade en del likheter. De hade relativt goda förutsättningar men blev på olika sätt sina fäders besvikelser. Tyvärr så tror jag att brors död på sätt och vis blev Johns räddning. Fängelset blev den avgiftningsplats och den uppfostringsskola den unge man behövde. När han kom ut efter nästan 20 år så var han en helt annan person. Och som jag förstått det så skötte han sig på alla plan de resterande 50 åren av sitt liv. Men en människa ersätter ju inte en annan. Hur det kändes för änkegrevinnan Elisabeth då John kom ut, gifte sig och fick barn. Det är inte svårt att föreställa sig. Han fick det han berövat henne. En familj och framtidshopp. Hon klarade aldrig att komma vidare. Hennes älskade makebror var för henne omöjlig att ersätta. Och mig hittar du på Instagram som Historiska Brott eller mejla mig på historiskabrott@outlook.com. Jag finns på TikTok som historiska_brott_podcast. Källor finns i avsnittsinformationen. Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att du har lyssnat. Hej då!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.